Den där kören som är på höger sida, den tar vi imorgon. Den ska vi öva in lite grann. Hörrni, jag har som rubriken är helgen. Korset. Vad det betyder för Gud. Det kan vara intressant. Ofta har vi sagt så här att Gud, Kristus, han dog för oss, va? Alldeles riktigt. Det är det som är kärnan. Men vad betyder Kristi död för Gud? Vad betyder Kristi död i relation till vår själ? Vårt psyke? Vad betyder Kristi död inför andevärlden? Som du var inne på och läste här. Jag ska citera det bibelordet också. Vad betyder Kristi kors i relation till andevärlden? Och det ska vi också stanna en stund inför ikväll. Har ni bråttom till kväll? Nej. Ja. Vad bra, hörni. Vi ska ta tid. Jag sa så här till Lars-Åke och han gick med på det. Att är det någon som vill fråga någonting under tiden jag undervisar i Bibeln här, så får ni gärna fråga. Jag blir inte störd av det. Ni vet att jag har lite stolpar här, så ni kan inte förvirra mig. Det kan vara så att man får en, och det där ska jag vilja fråga om, och så glömmer man bort efter möte, så blir det prat om något annat. Så vi kanske kan få en dialog också. Varför inte? Vi ska då läsa ett par bibelställen tillsammans. Galaterbrevet. I det femte kapitlet. Galaterbrevet 5. Vers 24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och så går vi till det första Korinthierbrevet. Det första kapitlet och det andra sedan. Första kapitlet, 18 versen. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Andra kapitlet, första versen. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av någonting annat än Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal om en predikan. Vi stod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Här kan vi se att bevisningen i ande och kraft var kopplad till korsets budskap. Korset, det kan man säga att det är Guds högsta bevis på hans kärlek. Kristus dog för oss medan vi var syndare. Kristus dog för oss medan vi var syndare. Innan världens grund var lagd så var vi utvalda i Kristus. Det är någon som har spetsat till det så här. Jag vet inte om det är sant, man kan göra så att världens skapelse kom till på grund av försoningen. Ja, det är en teologiska vurper man kan hamna i. Man spekulerar i det. Men vad han ville poängtera, det var försoningens betydelse. Och det är någonting som jag känner för mig en del, som jag blir mer och mer betydelsefullt för mig. Gud var i Kristus när han, vad gjorde han då? När han försonade världen med vem då? Med sig själv. Andra religioner, där är det alltid människan som tar initiativ för att nå Gud. Va? Men i kristendomen är det Gud som har tagit initiativet. Och kommit till oss. Blivit människa. Korset är också Guds, det högsta beviset på Guds rättfärdighet. Och det här tycker jag är något som har blivit levande för mig väldigt mycket. Ni vet att under gångna tider så hade Gud, säger Bibeln, haft tålamod. Med de årtusenden, alla synder under årtusenden. Trots enskilda domar under århundraden bakåt så fanns ju ingenting som kunde bestraffa synden i dess grundvalar alltså. Man kan säga, ni vet att ni som har läst nu tredje Moseboken och första kapitlet. Där kan man säga att Gud tar itu med vad synden är egentligen. Hela detta offersystem. Men det tillfredsställde inte Gud egentligen. Och varför hade det betydelse hela detta offersystem? Jo, det är för att det syftade på vad då? På korset. Gud kunde ha tålamod med årtusenden synder på grund av att det fanns ett kors som väntade. Han kunde ha barmhärtighet med människorna i framtiden också, vi som lever efter korset. All förlåtelse gällde också framtiden på grund av korset, va? Man hade kunnat ifrågasätta Guds rättfärdighet om inte han hade kommit till rätta med det här Gud. Att han skulle befinnas vara rättfärdig, Gud själv. Romarbrevet i tredje kapitlet talar om att Gud ville bevisa sin rättfärdighet. Och vad lycklig och glad jag blev när jag upptäckte det där sammanhanget. Och jag ska tala om varför det är så viktigt just att förstå det där. Alltså det är så viktigt att förstå det att vad som tillfredsställde Guds rättfärdighet. Och varför han själv kunde bli rättfärdig. Vet du, tredje Mosebok, det första kapitlet. Då talas om heloffer, alltså om brännoffret. Det är väldigt intressant. Många hoppar över den första kapitlet i tredje Mosebok. För de tycker det är så tråkigt. Det handlar bara om offer. Jag tycker de är jätteintressanta. Det är för att det handlar om Kristus. De där kapitlen. Det som hände när de bara valde fram brännoffret som heloffer. Det var att man la händerna. På den som offrade la händerna på det här djuret. Och så överförde man. Gud, han gjorde likadan när Jesus hänger på korset. Så överför han all världens synder. Hur kunde han överföra all världens synd på Jesus? Jo, det är för att Jesus var syndfri. Hade han varit syndare som du och jag, då hade det inte fungerat. Då hade hans helighet och rättfärdighet inte kunnat bli tillfredsställd. Men i och med Kristus hänger på korset och har Gud överför all världens synd bakåt och framåt, så kunde han också inför sig själv säga, jag är rättfärdig. Han var inte rättfärdig inför djävulen, alltså han har inte med det här att göra. Det var handlade om Guds egen rättfärdighet som tillfredsställde honom. Och så står det så fantastiskt i det här sammanhanget att den som låter det bero på tro på Jesus, står det i 17 års översättning. Jag tycker den är finare. Hör ni vad jag sa? Den som låter det bero på tro på Jesus förklarar Gud rättfärdig. Halleluja, det är värt att säga. Amen. Vad lydiga de är. Ja. Du tror på Jesus. Och Gud har förklarat dig rättfärdig. Man kan inte gå och anklaga för det Gud har gjort, va? Eller hur? Du kan inte anklaga honom för det. Det är viktigt att vi får se det här. Att det blir klart för dig och klart för mig. Och jag tycker Gud har gjort det så enkelt. Jag tror på Jesus. Och jag är rättfärdig. Vågar du tycka att du är rättfärdig? Vågar du tycka? Nu lämnar jag talarstolen. Vågar du tycka att du är rättfärdig? Tror du det? Ja. Det är inte att vara högmodig och kaxig att säga det. Det är bibliskt. Det är bibliskt att säga att jag är rättfärdig. Därför att den rättfärdighet jag talar om, det är den tillräknade. Det är den som Gud tillräknar på grund av Kristus. På grund av att Gud är fullständigt tillfredsställd. Ja, det är bara nåd. Det här kan vi säga, det här är vad korset betyder för Gud. Va? Nu finns ett uttryck i vår bibel som jag älskar. Och det är när det står med Kristus. Med honom. Har ni tänkt på det uttrycket? Jag har en bibelträff på tisdagarna. Då brukar jag säga så här, ni ska läsa så att ni ser vad som står där. Vad står det i Bibeln? Och när man bara reflekterar över vad som står, då blir man blir väldigt uppbyggd. Och jag älskar det här uttrycket att Kent Nilsson, han har dött med Kristus. Jag är död med Kristus. Och är du också som tror på Jesus? Dopet när jag döptes till Kristus sänktes ned under vattnet, så var det en proklamation att Kent, han är begraven, han har dött med Kristus, han är begravs med Kristus och så uppstår han med Kristus. Allt det som hände med Jesus tillräknar Gud mig, Kent Nilsson. Halleluja. Det här är bara ett litet topp av vad vi kommer att göra när vi kommer till himlen, hörni. Käre Gud. Det är bäst att träna medan vi håller på. Vem är det här? Det ledde till befrielse för mig. När jag upptäckte det här så ledde det till trygghet och befrielse. Trygghet i min tro. Jag är död med Kristus. Jag skulle ha haft en stol här. Jag kan ju ta, alltså det spelar, den här bänken. Kan jag prata nu? Varför det? Just det, kan inte svara. För den är död. Ja, nu tar man bara en stol som ännu död. Det är som är död. Alltså, ja, men du kan inte göra det. Alltså, när jag tror på Kristus så räknas jag som död. I förhållande till vad då? Ja, vem sa det? Ja, du. Vi är döda i förhållande till synden. Och vi är döda i förhållande till synderna som jag har begått. Så Gud, han har ingen möjlighet att ställa krav på grund av synden och synderna. Det är död. Och djävul, han har inte en chans. Ja. Tack och lov. Tänk när jag personligen upptäckte det här. Det betydde så mycket för mig. Jag blev mycket lugnare. Och Bibeln säger, så här ska du se på dig själv, Kent. Så här ska du se på dig själv, Lasåke. Vi är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Nu skärkar, nu går vi inte och säger till på måndag morgon eller på tisdag morgon, åh, jag är död idag, jag är död idag. Va? Det gör jag ju inte, va? Men med Kristus är jag död. När du tror. Och det, jag tycker personligen att det var en befrielse att uppleva det här, att få se det här. För det gav stadga i min tro. Ni vet att det är bra att ha kunskap i tron. Och jag är inte emot upplevelse, jag tror inte det. Men det är viktigt att ha kunskap också i vår tro. Vad tror jag på? Det var som någon i min hemförsamling sa så här. Han var en stark profet. Han sa, du Kent, sa han en gång. Och jag hade glömt det här uttryck. För att strida så behöver man mycket frid. Jag kommer till det så småningom. Men hörni, vi är inte bara döda med Kristus. Det är något mera. Gud har gjort något mera i Kristus som gäller mig, min inre värld. För vi kan inte säga alla gånger, jag har rätt perfekta, fullkomliga tankar. Eller fullkomliga känslor. Vi kan ibland anklaga oss själva, oj vad dålig jag är, vilken dålig kristen jag är. Va? Men man kan rota i sig själv. Då säger skriften så här, Gud, han dömde synden i köttet. Och när jag upptäckte det här bibelordet, då blev jag väldigt tacksam också. Den naturliga människan som du och jag bär på fastän vi är troende, va? Som ibland så är den naturliga människan kan också komma med tvivel ibland. Kan komma med kanske inte så alla gånger så fina tankar heller. Men vet du en sak, att det som händer i vår personlighet, den naturliga, eller den naturliga människan som är den fallna naturen, den är försonad. Gud har fördömt synden i den fallna naturen, i Jesus Kristus. Därför den helige ande kan ta tag i vår inre värld. Därför den helige ande, han ger det här nya livet, alltså. Det står att lagens krav ska uppfyllas av oss. Står det så? Va? Nej, vad står det då? Lagens krav ska uppfyllas i oss. I oss. När jag blev pånyttfödd, tog emot Jesus, då flödade det här livets nya livet. Det som uppfyllde lagens krav. Jag kunde slappna av. Käre Gud. Halleluja. Och det här vid den helige ande, vi ska komma ännu längre i att förstå, hörni. Den här ställningen vi har i Kristus Jesus inför Gud. Ja. Halleluja. Det står så här bland annat att Jesu blod, det är så mycket jag skulle vilja säga ikväll, så jag måste liksom ta och bena upp det här lite grann. Det står faktiskt om Jesu blod så här, att det renar våra samveten från döda gärningar. Det här har med försoning att göra, med Kristus att göra. Vad betyder det? Så det brukar jag göra när jag har bibelträffen. Vad betyder det? Jag hade svårt med det bibelordet länge. Vad betyder det att Jesu blod renar mitt samvete från döda gärningar? Jo, när samvetet bör på anklaga dig för att du är dålig kristen, som jag sa. Nej, du når inte upp till måttet. Nu är bäst du gör bättring, va? Du vet att du har rent klart med Herren, va? Och så kommer det ändå fienden och säger, du duger inte riktigt än. Du måste gräva djupare själen. Hörrni, det är det som är döda gärningar. Det finns massor att säga om det där. För Jesu blod renar dig från de här döda gärningarna. Vi ska leva i frihet. Frihet i Kristus. Det här hoppas jag att heligan, jag har sagt den heligan, levande gör det, uppenbara det här för de som lyssnar ikväll. Det tog ett tag för mig att förstå det här. Och ju mera stadig och rotad du blir den här kunskapen, ju starkare är du i tro. Som jag sa innan när jag började på tala, är det någon som har känt att jag gör någonting, pratar liksom, ja, säger något som är oklart, så får du gärna fråga, så är det. Och när man har upptäcker det här med vad jag är i Kristus. Kristus i mig. Jag är död med honom. Jag upptäcker vad jag har i försoningen. När församlingen ser det här, då kan församlingen bli en auktoritet i andevärlden. Och nu vill jag gå in i det här, detta med korset och dess relation till andevärlden. Det jag har sagt nu en stund, det är grunden så att säga. Men sen är det församlingen, den är ju satt i en kamp, en stridssituation. Det här var inte jag medveten om när jag blev pastor första gången i Fagersta. Jag blev pastor i Fagersta 78. Jag kom från Lycksele. Det är ju, jag vet inte, det var 15% av kommunen som var frälst. Va? Det var ju lätt att vara frälst i Lycksele kommun. Jag träffade ju på frälsta överallt. Det var lätt liksom att predika och ha möten. Man kände liksom, det var nästan ingen motstånd, tyckte man. Så kom jag till Fagersta, till Bergslagen. Och det var nästan som att dra ner rullgardiner. Då fick jag lära känna andevärlden. Och jag skulle vilja säga så här. Det är viktigt för att Guds församling är medveten om andevärlden. Men man behöver inte vara fokuserad. Det behöver man inte vara. Men det är viktigt att man är medveten. Och det handlar om att man vet hur den är uppbyggd. Och att man, församlingen, har auktoritet att ta itu med den också. Det var som han läste i texten här, Lars-Åke här, va? Att Jesus Kristus, han triumferade för korset, så avklädde han andevärldens första väldigheter. Och ni har säkert lagt märke till det som jag har gjort, att i och med Jesus kom, så kom också kunskapen om andevärlden, den sanna kunskapen. För andevärldens var ju tvungen att ge sig till känna på grund av Jesus, den syndfrie Messias. När vi känner till frestelsen i öknen, när djävulen uppenbarar sig för honom, det visar sig att djävulen var en person. Det var mycket som uppenbarade sig i och med att Jesus kom. När Jesus hänger på korset, så säger han till rövaren på korset: idag ska du vara med mig, vad då? Paradiset, ja. När jag har lyssnat till en del förkunnelse ibland, så tycker jag liksom man får den uppfattningen. Vilken tur Jesus hade att han klarade av. Hade Gud tur bara? Nej, men Jesus hade kontroll. Halleluja. När han hänger på korset, så ser han till att alla profetior blir uppfyllda. Och då är man inte orolig för sin egen skull. Han hade kontroll. Därför kunde han säga till rövaren på korset innan han dog: idag ska du vara med mig i paradiset. Han hade kontroll över situationen, Jesus. Trots ändå att han var en människa under hela tiden. är förunderligt. Han hade makt, han gick in i andevärlden och han proklamerade sin seger. Vi ska inte gå in på det idag. Men han kom som segrare utan sin kropp, men in i andevärlden och proklamerade sin seger. Han var herre över döden. Han var herre i andevärlden. Det Lars-Åke läste, att han avklätt Jesus har avklätt fursten av väldigheterna. Det är ett intressant uttryck det där, vad som är bakgrunden till det här bibelordet. När en romersk fältherre kom hem och hade segrat, då hade han ett triumftåg genom Roms stad med sina besegrade fångar. Han hade avklätt dem. De gick alltså nakna genom staden. Alla värdesbeteckningar på kroppen var borta. Kläderna var borta. För att riktigt visa att han hade triumferat. Hur är andevärlden uppbyggd? Vad säger Bibeln? Det finns tronfurstar. Furstar, herradömen, makt. Väldigheter, världshärskare, ondskans andemakter. Ondskans andemakter som råda här i mörkret. Ni känner till det här bibelord från Daniels boken. När Daniel hade börjat bedja över de här profetierna om de här 70 åren från Jeremia profetia, så började Daniel be. Och det tog 3 veckor innan han fick någon besked, något svar. Jag tycker det var ganska kort tid ändå, 3 veckor. Men han höll på i 3 veckor och bad och han fastade och bad. Så kommer den här ängeln som hade ett budskap till honom. Ja, sa han. Försten över Persien stod mig emot. Ärkeängeln Mikael kom och hjälpte mig. Var någonstans hände det här? Jo, det hände i den andliga världen. Alltså, en furste, han har ett visst område som han härskar över, va? Det finns en furste över Bollstabruk i andevärlden. Det finns en furste över Fagersta. Vi hade en gudfruktig syster församling i Fagersta. Hon heter Gunborg Hagstrand. Hon har gjort en hel del sånger. Vi satt och pratade om det här en gång. Och det var så märkligt att när väckelsen brann som mest i Fagersta, så kunde man känna gränsen. Där man kom in i en annan område. Det var inte någon väckelse. Man liksom gick över gränsen. Där väckelsen brann, det var som du bad. Det var ett befriat område. Man hade alltså motat bort den här andefursten. Han hade inget att säga till om längre. Vi hade i Fagersta besök. Jag ska fortsätta med en annan sak till när det gäller det här, hur andvärlden är uppbyggd. Det står mörkets härskare, står en översättning. Det betyder ordagrant. Råstyrka satt i ordning i den här världen. Alltså en militärterm som handlar om träningsläger. Alltså man tränade upp soldater för specifika uppgifter. Det är det uttrycket som Paulus använder. Det har alltså andar som har olika uppgifter som lyder. Man kan säga andevärlden, den onsdag andevärlden är som en hierarki. Du har toppar, du har de här betjänarna och de här som fungerar som lydiga tjänare och får olika uppgifter. När jag pratar om det här brukar jag ibland citera Smith Wigglesworth. Där han skrev en bok. Jag tycker det är så bra. Han vaknade att den här troshjälten. Vet ni. Han vaknade att djävulen var i rummet på honom. Och så vaknade och så tittade han. Ja, så var det bara du. Och så somnade han om. Så är det en attityd man ska ha. Men det är ändå någonting som man strider emot. Ja, så är det. Vi hade besök när jag just kom tillbaka som pastor till Fagersta 2008. Så hade vi en kampanj. Vi ville liksom upplysa folk om det här okulta företeelsen. Och så hade vi besök av en bror som heter Mikael Thulin. Kände du till honom? Du har hört namnet. Han var till oss två gånger. Jag bjöd in, jag ringde till de här så kallade spiritisterna, en del av dem. Och vet ni, en del av de här spiritisterna hade varit troende förut. Jesus troende. En hade varit baptist. Hon berättade, jag var baptist förut, så. De har gått in i spiritismen. Han var på besök hos oss. Han var en sån här utbildad spiritist från början. Vet att vi har ju Nordeuropas centrum för spiritismen i Bergslagen, i Ramsberg. Och det är inte så långt ifrån Fagersta. Och där tog han sin examen. Han berättade för oss att han hade en guide bredvid sig alltid. Och när han gjorde examen på Ramsberg så plockade de ut ett antal människor som han överhuvudtaget inte hade träffat i sitt liv förut. Den här guiden hjälpte honom att avslöja allt vad som fanns i människornas historia. Och så blev han frälst. Käre Gud. Härligt frälst. Hans fru kom också till tro så småningom. Och så sa han till mig, du Kent, sa han. Jag var nästan lite rädd när jag blev frälst på det sätt. På grund av att när den helige ande började påverka i mig. Jag liksom låg så nära det här spiritistiska. Så jag vågade nästan inte profetera. Tänk mig om det blir fel. Och han berättar vid ett tillfälle, jag tycker det är så fint. Han sitter där, han satt ofta vid telefonen. Och folk fick ringa till honom. Och hans guide var bredvid. Han hörde hela tiden guiden prata. Och han såg honom ibland, har jag för mig. Såg den här guiden ibland. Så ringer en kvinna. Hon tillhör en pingstförsamling, säger han. Och när hon ringde så var det som ett stort sken över telefonen. Ljussken. Och han förstod, det här kan inte jag göra någonting åt det. Och det visade sig, hon trodde fortfarande på Jesus. Men hon sökte hjälp. Och han sa, fortsätt att tro på Jesus, du sa. Han kunde inte gå in och hjälpa henne. Guiden hade ingen chans. Fast hon hade den här tynande veke. Tänk vad makt det finns i den lilla barnsliga tron på Jesus. Halleluja. Vad människan är skyddad när man tror på Jesus. Den här enkla barnsliga tron. Och i dagens samhälle så vet vi att folk de ger sig hänåt. Shamanism, yoga, transcendental meditation. Vi hade i våra kvarter så hade vi ett tag en sån här shaman. Vi hörde ibland och slog på trummor. Och jag stod ibland och tittade på dem som gick dit. Hörrni, det var klass 1, om man säger, om vi ska dela in människor i klasser. Det var klass 1 som gick där. Kom i Volvo. Paranta, snyggklädd. Jag var oftast damer som kom. Och jag och Lars-Ove Karmeborg, pastorn, för detta pastorn, vi är två pastorer i samma hyreshus. På varsin gavel bor vi. Han sa, vi är som ytterligheter i det huset, muslimer och pingsvänner. Så det är ett härligt hus där vi bor i. Och vi talade i tungor, förstår ni. Vi gick förbi den där, mitt emot där han bor, Lars-Ove. Och jämt vi gick förbi så talade vi i tungor och prisade Gud och bad i Jesu namn. Här ska jag ge. Och den försvann, sa du. Den försvann. Det var nästan att jag och Lars var lite förvånad. Oj då, det försvann det här. Ja. Vi har auktoritet i andevärlden, vi som är tro på Jesus. Vi som är renade i blodet. Vi har inte auktoritet över Gud. Gud får vi böja oss under bara. Ödmjuk oss. Han ska hjälpa oss. Men över ondskans andevärld har vi auktoritet. Jag vet inte vad det är för andefurste som finns här över det här bygden. Men ni kan säkert ta reda på anden. Han vill uppenbara. För att människor ska bli frälsta. Det är syvende och sist det som handlar om. Att människor ska komma till tro. Ja. Den helige ande vill hjälpa oss, hörni. Den här perioden vi hade i Fagersta, första gången jag var pastor, det var ju en period då vi upplevde andutdrivning och sådana här saker. Vi hade kommit in i detta med auktoriteten i Jesu namn. Vad är det vi behöver få uppleva? För att, vad är det Jesus säger till lärjungarna i Matteus 16? Han säger så här att dödsrikets portar ska inte bli min församling övermäktig. Hör ni vad Jesus säger? Dödsrikets portar. Varför säger han portar då? Jag visste ju folket som lyssnade på honom vad en port var för något. När man gick in i städerna, vad var det någonstans man samlades, det mesta folk? Jo, det var vid porten. Där hade man ofta möten för att bestämma saker och ting just vid porten. För då, det mesta folket fanns där. När Jesus säger, dödsrikets portar ska inte bli församling övermäktig, så säger han egentligen så här. Guds församling ska veta vad som bestäms i dödsrikets helvetes portar. Församling ska inte ta som överraskning. Församling ska vara före. Vi har den möjligheten. För att himmelrikets nycklar är lagt ned här i församlingen, hör ni. Ni har himmelrikets nycklar. Både låsa upp och stänga. Men när jag tänker på församlingen som vi har, som jag är med i Fagersta, så känner man ju det här. Måtte den helige ande hjälpa oss att vi får tag på nycklarna för att låsa upp för människor, för deras frälsning, för församlingens uppbyggelse. Församlingen ska bli mer rustad. Det här väntan, hörni. Ja, Gud har ju liksom ställt fram andlig utrustning åt oss. Han har gett oss en verktygslåda. Det är bara att öppna verktygslådan och börja ta till sig. Och då tänker jag mycket på de här, det som har att göra med andens gåvor. Jag vet inte hur du har det i ditt eget liv. Söker du en andens gåva? Är det någon som gör det i dagens, i våran församling? Ja, men vad bra. Man får försöka att be till Gud om det här. Ja. Det står ju så här. David Hedegaard har en speciell översättning. Det står där att man ska vara ivrig och undfå andens gåvor. Han säger så här, ungefär som när stövaren ska få ta på haran. Han håller på och man hör hunden och han ger sig inte, utan till slut så har han bytet. Va? Så ska vi agera när vi söker. Vi ska vara som stövare som jagar efter bytet. Alltså. Så ivriga ska vi vara. Var en ivriga. Ja. Och framförallt den här gåvan att kunna profetera. Tänk vad den profetiska gåvan kan hjälpa. till uppmuntran, förmaning, tröst och uppbyggelse. Ja. Att vi vill börja tänka på vad Jesus har lagt ner i den helige ande till församlingens bästa, hörni. Halleluja. Vi vet vad vi är i Kristus, va? Vad vi är i honom. Vi har kunskap om andevärlden. För att kunna bemöta andevärlden så måste man ju vara på den nivån, eller hur? Vi behöver en helig ande. Ja. Om det var länge sedan du talade i tungor så sätt igång och gör det. Ja. Vi har ju haft ganska många härliga vänner från Burundi för andra. Och ett väckelsemöte för att kvälja predika. Och jag sa så här, nu talar vi i tungor allihop. Och du vet, det var som en fors, förstår du, som släpptes loss. En vårflod. För vi har så mycket en helig ande. Tänk att få tala i tungor. Va? Bygga upp sig själv. Vi ska göra det varje dag, hörni vän. Du har ett tungotal. Använd det. Och när man arbetar, jag har lagt märke till hos mig själv, när jag använder mitt tungotal, så då kan du liksom plötsligt komma något nytt. Det var onsdagskväll. Jag talar ett språk som jag aldrig har hört talas om förut. Nej. Jag hade pratat det förut. Här kom bara. Jag glömmer aldrig en av unga tjejerna i församlingen. Jag talade tungor på, jag uttydde inte någon sånt här inte. Men jag talade tungor på förmiddagsmötet, i bönen och så här, ni vet hur det är. Så hon tog vara på en del ord av det här. Och så gick hon in på datorn och kollade, förstår ni. Hon hamnade i Nigeria. Ett stamspråk som jag hade talat på. Och det talade hade handlat om krigföring i andevärlden, vet du. Och vad mycket vi har i den heliga anden, ungefär, vänner. Vi har auktoritet i andevärlden. Låt oss ta på oss vapenrustningen. Det är ganska intressant det här med... Jag ska snart sluta, hörni. Du är inte orolig. Men i Paulus, när han säger att vår kamp är inte mot kött och blod. Det är mot första eller väldigheter. Det här uttrycket kamp i det sammanhang betyder en brottares kamp. Och jag har aldrig sett en brottare, att brottare står på varsin sida av en sån här brottarmatta och hoppar där och skriker och de tror sig kunna brottas, va? Utan de går i clinch och brottar ner varandra. Nu är det ju så härligt att vi är på den vinnande sidan jämt. Vi är det på den vinnande sidan. För de är redan förlorat, de andra i andevärlden. Jesus avklätt dem. Vi har makt. Auktoritet i andevärlden. Och den helige ande vill ge oss visdom till att förstå hur vi ska strida i andevärlden. Jag gör bara så här att när jag känner att jag vet hur jag ska, då känns det till Jesus, men ge mig visdom här. Så jag gör rätt. Halleluja. Ska vi ta och be tillsammans lite grann? Jag måste ju prata väldigt bra ikväll för ingen som har frågat någonting. Eller har man inte vågat. Vi tar be en stund tillsammans, hör ni. Och så åkallar vi Jesu namnet över de här bygderna. Och vi åkallar ner blodet och Jesu namnet över våra personliga liv, över våra familjer, våra släktingar och vänner. Halleluja. Mats, ska du ta med oss i förbön här? Halleluja.